Robert Fransson tittar ut genom fönstret i sitt nya hus. Han ser att sandstranden vid sjön 30 meter bort har börjat krympa.
Jag såg ju bara att strandlinjen flyttas upp lite. Jag tänkte, okej, det är lite mer nederbör nu, så det är inte så konstigt.
Vattnet det fortsätter att stiga. Nu ser man inte stranden längre och gräsmattan äts långsamt upp av sjön.
Men sen så tog det ett par dagar så var det uppe vid huset. Och, ja, det var ju då vi förstod att det här kommer inte att gå så bra.
Sjövattnet fullkomligt dränker Roberts husgrund.
Huset är ju en gammal sommarstuga som står på plintar. Och blir det blött och jorden luckras upp, då trycker husets tyngd ut de här plintarna ut i backen, för den står på en slänt. Och då tippar ju hela huset och så åker den ner i vattnet sen då.
Roberts drömhus blev en mardröm. Ingen berättade om riskerna. Du lyssnar på en granskning från Ekot av Per Kudo och Klara Gibor.
Robert Fransson och hans familj hittade den lilla röda stugan utanför Hudiksvall 2 år före översvämningen. Från början var den tänkt som ett fritidshus.
Min fru har jobbat jättemycket och hon har gått in i väggen 2 gånger och jag var väl nära och kände att jag stressar för mycket och lever egentligen inte som jag vill. Och när man ställer det i relation, när man får uppleva något annat som är precis raka motsatsen, det är kanske först då som jag i alla fall började reflektera över min egen vardag.
Så de sålde huset utanför Stockholm och flyttade till stugan. Det krävdes en hel del jobb och pengar för att göra om den till ett riktigt hem. Taket läckte, det fanns bara ett utedass och isoleringen var dålig. Men kommunen godkände deras byggplaner. Och så kom de där dagarna i maj 2018 när vattnet steg och steg.
SMHI har utfärdat inte mindre än 5 varningar för Gävleborgs län. Det är allt från gräsbränder till klass 2-varningar för mycket höga flöden.
Robert intervjuades av P4 Gävleborg om sin kamp mot översvämningen.
För en vecka sedan så började jag förstå att det här kommer inte sluta bra, för då var det framme vid altan som sitter ihop med fastigheten. Så då var jag tvungen att göra någonting här. Och då ringde jag i försäkringsbolaget och de säger att man har en plikt att skydda sin fastighet från skador, för att annars får du inte ut någonting. Så jag har ju varit tvungen att göra så här.
Det där ljudet i bakgrunden är alltså pumpen som Robert hade igång för att få bort så mycket vatten som möjligt. Han hämtade också 70 ton jord till tomten och byggde fördämningar med lastpallar och presenningar. Och till sist sjönk sjövattnet undan, men huset hade ändå tagit skada.
Så en dag sen, många veckor senare, då trampade jag igenom köksgolvet. Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Och så tog jag hit en snickare då som började riva. Och det visade sig att det var både köksgolvet, vardagsrumsgolvet och hela toaletten. Det var hussvamp överallt. Den hade käkat upp allting.
Men Robert hade klarat sig bättre än vissa andra i området.
Det var faktiskt ett fritidshus som det hade släppt, precis som jag befarat mitt skulle göra. Och det var ute och flöt på sjön. Så det fick någon hova in sen då.
Efter översvämningen reparerar Robert huset. De bor i gäststugan i 3 månader medan golven rivs ut och husgrunden lagas. Efter sommaren flyttar de in i huset igen. Robert pustar ut och tittar varje morgon ut genom det stora fönstret han satt upp i sovrummet.
En av mina visioner när jag flyttade hit, det var i sovrummet. Jag ville ha ett stort fönster. Så när jag vaknade så kunde jag bara titta rakt ut i skogen. Det är världens bästa tavla. Man ser fåglarna sitta där på morgonen, ekorre springer i träd och solen skiner. Gräsmattan är knallgrön. Jag kan inte vakna bättre.
Det går 5 år. Och i augusti 2023 är en storm på väg in.
Då ska det handla om ovädret som fått namnet Hans i Norge och som nu har dragit in över Sverige.
Vi har inga uppfarter längre. De är bortspolade. Det finns ingenting.
Regnovädret Hans fortsätter att skapa stora problem.
Hemma hos Robert börjar vattnet också stiga.
Just i det här fallet så är det en varning som gäller höga flöden.
Sjön 30 meter bort sväller över stranden och kryper långsamt in på gräsmattan igen. För att försöka stoppa vattnet bygger han upp en skyddsbarriär några meter från huset.
Här byggde jag upp med sådana här röda översvämningsskydd. Det var de som var ganska dyra, som kostade 90 000 någonstans.
Men vattnet tar sig förbi barriären.
Så då fick jag ju bygga en fördämning till. Så då la jag ju presenningar här. Så fick jag dubbla. När den här brast, då tog ju den här nästa smäll.
Mm. Och inte ens den klarade.
Nej.
Nej, det går inte att stoppa vattnet.
Så jag hade tre vad man kallar grundvattenpumpar, alltså kraftigare saker som står och pumpar ut vatten. Det blir bara rundgång, för det enda stället jag kunde pumpa det till, det var ju ut i sjön igen. Men det som läcker in håller jag undan, så att nivån innanför mina fördämningar var lite lägre än utanför.
Den här gången är det värre än sist. Vattnet stiger ännu mer. Det når huset och äter sig in i marken under dem. Och sjövattnet, det ligger kvar där i flera veckor. Under tiden gör Robert allt han kan för att hålla nere vattennivån.
Men de här pumparna blir varma efter ett tag, så du måste gå stänga av dem, så får de vila en kvart för att gå och sätta på dem. Och det betyder att översvämningen tar inte paus när jag sover. Så jag fick sitta här på nätterna och hålla på och ställa klockan och gå upp och koppla ut. För annars gick jordfelsbrytarna och pumparna paja. Ja, det var riktigt kaos ett tag alltså. Riktigt kaos. Jag var riktigt nära att ge upp ett tag, men ja, när det är ens hem som står på spel, det är, man orkar mer än vad man tror faktiskt. Så att.
Två översvämningar på 5 år. Är det bara slump? Ja, inte alltid. För vissa platser i Sverige har en känd ökad risk för att svämmas över från till exempel sjöar och vattendrag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vet var de här ställena finns och har tagit fram kartor över dem. På de här översvämningshotade platserna avråder Boverket från att bygga om inte risken hanteras genom till exempel höjd marknivå. Vi har jämfört MSBs kartor med data om nybyggda bostäder från bostadssajten Hemnet. Då kan vi se att över 1300 bostäder har varit till salu de senaste 5 åren i områden med översvämningsrisk. Flera av lägenheterna ligger i Karlstad, en stad med känd översvämningsrisk från Vänern och Klarälven. Här träffar vi Mikael Granberg, professor i statsvetenskap som specialiserat sig på klimatanpassning och klimatrisker. Han säger att det är lätt att förstå varför kommunerna tar risker på det här sättet.
Alltså ur ett översvämningsriskperspektiv så skulle man kunna tänka att det här är ju vansinnigt att göra så stora investeringar i såna här områden med de risker som det innebär. Men man kan ju anlägga andra perspektiv på det hela också. Till exempel så kan man tänka sig, om man tror att städer är i någon slags global konkurrens med varandra och vi måste liksom hitta ett sätt att konkurrera, ja, då kanske det är mer logiskt att man bygger i de här områdena. Det är ändå attraktiva områden mitt i städer och så vidare. Men det är tydligt att det man ägnar sig åt i slutändan är ändå att producera risk, skulle jag säga, när man bygger på såna här platser.
Flera kommuner vill bygga på översvämningshotade ställen eftersom de då kan skapa attraktiva boenden med sjöutsikt och nära vattnet. Och de tycker att de har hanterat risken med förebyggande åtgärder som att höja upp marken. Men ibland är det ännu värre. I vissa fall verkar kommunen inte ens känna till att områdena där de godkänner nya byggprojekt hotas av översvämning.
Vi kan testa och se vad som händer när vi trycker på den här knappen då.
Hos Robert Fransson utanför Hudiksvall loggar vi in på MSB:s sajt.
Oj. Ja, det är precis där jag bor.
Vi kan zooma in. Okay. Så trycker vi på knappen som visar hur deras beräkning av ett högt vattenflöde ser ut.
Jag visste faktiskt inte ens om att det här fanns själv. Men då blir ju min egen fundering, varför känner de inte till det här, de som jobbar med det här? Hade de tittat på den här så hade någon nog sagt, här ska vi nog inte bygga. Men ja.
Robert blir förvånad över hur väl MSB:s karta och uträkningar överensstämmer med hur det sett ut när sjön svämmat över.
Det är exakt likadant. Så kartan stämmer överens med, jag har ju bilder på hur det såg ut. Exakt så här svämmar det, så den här stämmer jättebra.
När vi granskar Roberts fall ser vi att Hudiksvalls kommun godkände hans byggplaner snabbt, bara några dagar efter hans ansökan. Vi hittar inga tecken på att tjänstemännen undersökte om det fanns en översvämningsrisk på platsen. David Sundfors är tillförordnad chef på plan- och bygglovskontoret i Hudiksvall. Han jobbade inte på avdelningen när Robert gjorde sin byggansökan, men han säger att kommunen inte brukar undersöka bland annat översvämningsrisken när det handlar om att bygga ut ett befintligt hus utan krav på bygglov som Robert gjorde.
Ja, alltså det är ju vanligare att vi tittar på översvämningskarteringar och sånt när det handlar om nyetablering. Alltså. Men är det ett redan bebyggt område, då blir det mer att man tänker att det här har en lokaliseringsprövning redan gjorts en gång. Så att, det har inte funnits i rutinerna, tror jag, att kolla efter just översvämningar och den typen av risker.
Samtidigt så är ju den här detaljplanen från 1977. Finns det inte en risk att det blir liksom väldigt inaktuella bedömningar om ni utgår från så gamla dokument?
Ja, det finns absolut en risk där. Det är sällan man tittar på en översvämningsrisk när det kommer till att komplettera befintlig bebyggelse.
Samtidigt kan det få väldigt stora konsekvenser om man drabbas som han har gjort här. Och vi ser ju att den här platsen har ju MSB pekat ut som översvämningshotad.
Mm. Precis. Och jag kan inte svara för som sagt exakt hur det tänktes där, eller om de hade tillgång till den karteringen då när han sökte byggstart för den här anmälningsåtgärden. Det hade ju såklart varit positivt om det hade upptäckts, självklart, och han hade fått reda på det i förväg.
Om han hade ansökt idag på samma sätt, tror ni hade fattat samma beslut då?
Ja, nu har vi ju fått ögonen på området efter de översvämningar som har skett, så att det är ju definitivt en större möjlighet att det hade pålyst att området här är utsatt för översvämningar. Det är inte nödvändigtvis någonting som kan ha på fötterna och neka bygglov för den sakens skull, men det är ju större chans att de blir informerade om risken.
Det är den enskilda fastighetsägaren som får ta den ekonomiska smällen om det blir en översvämning enligt dagens regelverk. Fastighetsägaren har också ansvar att skydda sin egendom mot risken. Flera experter som vi pratar med säger att det behövs ett tydligare regelverk med hårdare krav för att förhindra att kommuner ger bygglov på översvämningshotade platser. En av de största kritikerna är försäkringsbolagen. De har sedan flera år tillbaka hotat med att inte försäkra nya hus som byggs på platser med en sån här risk. Staffan Moberg är jurist vid branschorganisationen Svensk Försäkring och han tycker att det är problematiskt att kommunerna godkänner byggen på utsatta platser med känd översvämningsrisk.
Vi står ju i början av klimatförändringen. Det kommer bli så mycket värre i framtiden, och de här bostäderna ska ju ofta stå i minst 100 år och längre tid än det. Och då blickar vi framåt, och framförallt om det här är nyproducerat också, så har vi liksom ett helt annat klimat. Och då ser vi framför oss en risk att de kommer stå utan försäkring. Och det kommer inte vara något bekymmer för oss i försäkringsbranschen, för vi drar oss bara ur. Utan det här blir ju kunder, så att säga, som får problem. Privatpersoner, företag.
Robert har själv märkt i diskussionerna med sitt försäkringsbolag att de undrat hur det kunnat bli 2 stora översvämningar under tiden de bott i huset.
Efter skadorna 2023, hur gick samtalen sen med försäkringsbolaget?
De har ju bemött mig bra. Jag har fått bra respons. Samtidigt som när vi pratade andra gången så... Det här kan ju inte, det var väl ingenting som sades rent ut, men underförstått så är det väl så, ett försäkringsperspektiv så går det inte att hålla på så här med korta tidsintervaller. Ja, det är ungefär som du har din bilförsäkring, och du får inbrott 10 gånger på månad, till slut så säger de upp dig som försäkringstagare.
Du fick lite den känslan?
Ja, lite grann så, och jag förstår ju själv att det lutar ditåt till slut. Och det kanske inte hjälper mig att byta försäkringsbolag heller, för att, som sagt... Det blir ju mer allmänt känt när sådana här saker inträffar på ett kort tidsperspektiv. Och jag vet ju inte ens om det är någon som vill försäkra min fastighet idag på de premisserna som råder då.
Robert säger att han förstår att om man köper ett hus med fint läge nära vattnet så tar man alltid en risk. Men han tycker att Hudiksvalls kommun åtminstone kunde ha berättat om översvämningshotet så att han var förberedd på det. Sen den kraftiga översvämningen 2023 håller Robert på att bygga ett avancerat översvämningsskydd mot vattnet.
Okej, nu ska vi se. Nu har du byggt upp en mur här ute.
Ja, det här är ju då det som har ersatt den gamla terrassen som du tidigare såg på bilder. Det var ju, den kunde inte hålla emot något vatten. Det åkte bara rakt igenom upp i grunden under kåken. Så nu har jag byggt en mur med stenblock.
Hur hög är den?
90 centimeter tror jag. Men sen innanför den här muren då, dels är den ju fylld i de här stenarna med stenmaterial som stoppar. Sen har jag en dränering innanför. Jag har en dränering under också, för jag har gjort en grundläggning med en gjuten betongplatta kan man säga. Och det ska stå en brunn där också som kan pumpa ur och dränera ur om det blir översvämning.
Det låter ganska dyrt detta.
Det är dyrt. Det landar väl någonstans i slutändan på kanske 350-400 000 skulle jag gissa när det är klart. Så att det här är ett sätt också att värdesäkra fastigheten och se till att jag kan få bo här säkert men också kan få avkastning för mina pengar när jag vill sälja det. Då. Så att det är väl så jag ser det lite grann.
Och nu har du haft de här två stora översvämningarna inom 7-8 år sedan ni flyttade in. Ja. Tror du det kommer hända igen?
Jag har svårt att tro att det inte kommer hända igen. Och det är ett av skälen till att jag gjort så. Hade jag vetat helt säkert att det kommer inte bli något mer eller trott det, då hade jag inte gjort något. För det här är väldigt mycket pengar, väldigt mycket arbete och jag hade hellre sluppit att göra allt det här. Men jag tror att det kommer hända sen om det blir med 2, 3 eller 5 år igen eller 10, jag vet inte. Det är väl så jag ser det lite grann.